Jag skulle vilja vara med och tända en sak till. Och det jag kommer att göra nu är att tala profetiskt. Det är ingen som har skvallrat om dig. Jag lovar. Min fru brukar säga innan jag åker iväg på möten så är jag en mycket tråkig person. Annars är jag mycket social och pratar med alla. Men när födslovåndarna kommer inför kampanjer och möten som bara med åren blir värre och värre. Därför att den förkunnelsen som jag har om omvändelse ifrån synd och in i nya födelsen, den håller vi nu på att förlora. Man talar mer bara om någonting utav efterföljelse. Skuldbrevet är något alldeles speciellt, det vet du. Jag har berättat det förut. Jag tror att någon är här som kanske inte har hört det. Och då kanske det är till och med till dig. Den taxägaren som jag jobbade hos i 9 år. Han flyttade hem till Jesus för 4 månader sedan. Jag fick vara med och vinna honom tillbaka för Jesus. Och vi hade några fantastiska år i åkeriet. När Gud välsignade på ett alldeles särskilt sätt. Och jag förstod att det chaufförsjobbet som jag hade då, det var en Josefs välsignelse som tillhörde också hans upprättelse som nykristen i Kristus. Det gamla är förgånget. Hasse, han rökte väldigt mycket på den tiden. Han var alltid rädd att han skulle få cancer, så han rökte mycket svaga cigaretter som vi på chaufförspråk kallade för varmluftscigaretter. Han snusade friskt. Han var pedant. Och i handskfacket i hans Mercedes, det var det ordning och reda. Där fanns det 3 saker och ingenting annat. Det första det var cigarettpaketet i ett litet fack. Snusdosan i ett annat litet fack. Och det sista facket, där låg avdragaren till plastkorten som hade börjat att komma då. Och de fanns inte i datasystemet än, utan man fick dra dem för hand. Nu var det så här att när Hasse hade blivit frälst och blivit berusad av Guds ande och nyandedöpt. Ja, nyandedöpt var han inte, men han blev andedöpt igen, för Gud ångrade inte sina gåvor. Det är så när folk kommer tillbaka. Så jag försökte att hjälpa honom hem och det gick ganska bra. Men han raglade lite grann innan vi gick ut i bilen. Och sedan så gick det en period och jag skulle göra min 14-dagars redovisning för hans fru. Lore som hon hette. En tyska som han var gift med. En fantastiskt fin människa. Men vi hittade aldrig varandra, hon och jag. Jag vet inte varför. Hon gick igenom redovisningen och så sa hon så här. Jaha, sa hon. Och när kommer du med räkningen då? Ja, vilken räkning, sa jag. Ja, räkningen naturligtvis. Räkningen på Hasse. Hasse? Ja, jag har inte lust. Ja, jag har inte lagt ut någonting för din man. Ja, men du, den där skärmkursen som du har i kyrkan, som han går på, vad kostar den? Du, sa hon, jag arbetar på Philips, det vet du. Jag är gruppledare och jag får åka på skärmkurser för att vara med och vara lite trevligare mot mina medarbetare. Och de skärmkurserna, de kostar företaget hur mycket pengar som helst. Och nu säger du att den skärmkursen som han går på, den kostar ingenting. Och jag samlade grupper med nyförälsta. Och jag undervisade om att skuldbrevet är betalt. Så jag sa till Doris så här. Jag kommer aldrig med någon räkning till Hasse. För när han blev frälst och kom tillbaka, då tog Gud och rev sönder hela skuldbrevet. Med hans liv som han hade levt förut. Och allt det du gick igenom då, det är borta nu. Och han är fri. Och då säger hon, ja, han har blivit så trevlig, men jag visste inte vad som hade hänt. Ett år efter så sitter hon vid köksbordet och kämpar med sin cancer. Och så säger hon, du, kan du be för mig också? Och så fick jag vara med och föra henne till Kristus. Direkt ifrån köksbordet och bara några månader efter in i en öppen himmel. Mina vänner, vi kan inte gå och belasta oss för gamla skulder. Vi kan inte gå och belasta oss för våra gamla synder, för vår otrohet mot människor eller mot Gud. Men har du ett handskfack i din bil där cigarettpaketet ligger kvar, fast du kanske har varit frälst i många år och du håller på i ålderns höst och förstöra din kropp och göra att ditt blodtryck blir högt, eller att du håller på att få fel i ditt blod, så gör som jag säger nu. Kasta ut det och rensa handskfacket. Jag talar bara i kärlek och jag talar profetiskt för att jag vill hjälpa dig. För detta har med dina ben att göra när du ska gå. Det sa Hass i alla fall. Han sa, ju mer jag röker, sa han, ju stelare det blir bena, sa han. Och så slutade han och så blir hans kropp förändrat. I hans kvacket där hamnade gidoniternas lilla bibel. Den som du delar ut på skolorna. Den hamnade i det facket. Det passade precis den där lilla smala röda, du vet. Och i det andra facket där snusdosan låg, där hamnade en gammal segertoner sen 50-talet. Och där lever Petrus, skriver så här: allting förändras och förnyas. Det var förorden. Och så fick han några år till att vara med och tjäna Gud. Jag hade inte alls tänkt att berätta det här. Jag har ingen förberedelse för det. Men när den profetiska anden kommer över mig, då vill jag vara med och hjälpa dig. Och jag har inte läst någon dom över ditt liv. Jag har bara läst nåd. Och jag har läst att skuldbrevet, det som du belastar utav, som jag har belastat mig åt många, många gånger, för mina misslyckanden och för de tillfällena när det kanske inte gick så bra, så ska du veta det. Vi måste komma ut i en frihet nu innan Jesus kommer. För han kommer inte att hämta ett folk som är bundet. Han kommer att hämta ett folk som lever i frihet. Och den friheten, den är redan klar. Och den friheten som jag vill leva i, om jag skulle se tillbaka på en del år, det är en frihet som jag fått betala högt för. Men den var värt alltihop. För talerna, det som alltid var, när vi trodde att vi skulle kunna starta en fri församling, men när vi inte fick välsignelsen över det, så skulle jag vilja säga det: bry dig inte om vad de sa, förlåt dem istället. För de visste inte vad de sa, de visste inte vad de gjorde. För de var samfundet det viktigaste. För de var regelverket det viktigaste. Men Guds ande hade aldrig fått tag i dem. Och ändå så var man etablerade ledare i många olika sammanhang. Och har fått många medaljer utav människor. Men man var aldrig avskilda av den heliga ande. Det är det som är skillnad. Mina vänner, orkar ni med mig en stund till eller ska jag sluta nu? Hör ni, Deborah, hör ni. Vilken kvinna alltså. Det går bra att sitta ner där borta sen. Du har ju löst platsbiljett, så att det är sittplats som du har. Så det är bra om du sitter där nere, tack. Det är så här, mina vänner, att jag har en tid studerat domarboken. Och det jag vill berätta ifrån domarboken, det är lite grann om en kvinna som heter Deborah. Jag kommer att vara i det fjärde kapitlet och jag kommer att vara i det femte kapitlet. Båda kapitlen, det fjärde och det femte kapitlet. Som överskrift så står det Deborahs och Baraks segersång. Och jag har gjort en liten jämförelse här mellan Hannas lovsång och Marias lovsång och Deborahs segersång. Och de här tre kvinnorna som har varit med och författat detta, de har väldigt mycket gemensamt. När Hanna skriver sin lovsång i stor tacksamhet, därför att prästen hade sagt att hon skulle få föda en son, och det är alltså Samuel. då säger hon så här: hjältarnas bågar, de är sönderbrutna, säger hon i sin lovsång, Första Samuelsboken 2:4. Men det stapplande rustar sig med kraft. Hjältarnas bågar, de är sönderbrutna, men det stapplande, de rustar sig med kraft. Marias lovsång som ni möter i Lukas evangeliet kapitel 1. Och från vers 51 där säger Maria så här: han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Och då kan du tänka på uttåget från Egypten och den högra handen och allt detta. Debora, jag ska berätta lite grann om henne för att du ska få ett bättre grepp om henne. Och det är så här att Debora, hon bodde i Efraims bergstrakter mellan städerna Betel och Rama. Där satt hon i skuggan av en palm och förmedlade Herrens ord till sitt folk. Jag stannar där. Och varför lyfter jag fram Debora ikväll? Jo, Domarboken har faktiskt en tidsschema eller en tidsepok på 330 år. Och under de 330 åren så fanns det ingen kung. Josua var död och han var den sista ledaren. Och nu går man in i en tid som man kallar för domartiden. Och domartiden, då fanns det alltså ingen kung. Men det fanns starka personligheter som ville vara med och leda folket. Men det var nästan omöjligt för att hela Israel, de hade fallit tillbaka till sina gamla gudar. Det står om Debora, när hon har slutfört sin tjänst så levde de trygga i 40 år. Men sen så föll man tillbaka till sina gamla gudar igen. När Gideon kommer in och upprättar folket en gång till. När han sitter där borta, du vet, och plockar med vetet där borta vid vinpressen. För att rädda det undan midjaniterna när folk bodde i bergskrifter och hålor. Så kommer en ängel och säger till honom: välsignad var det du, du tappre stridsman. Och han tyckte att han var helt nere och det var bara motigt. Men Gud upprättade en Debora och Gud upprättade en Gideon och Gud upprättade en Simson. Och varje tid som de levde så höll de ut i 40 år och sen var det likadant igen. Och då står det vidare om Debora så här: det var säkert ingen lätt uppgift, men Debora ryggade inte tillbaka. Folket var i akut behov av andlig hjälp och även mycket utav social hjälp. Man påstår om Debora så här att hon skötte civila ärenden från början. Och därför satt hon under sin palm. Och så kom man med sina olika saker för att få hjälp. Men så börjar det hända någonting. Hon börjar sjunga en sång. Sedan så sjöng hon så här om sitt otrogna folk. De valde nya gudar åt sig. Då var det krig i portarna eftersom israeliterna hade vänt Gud ryggen och började tjäna andra gudar, så lämnade han dem till deras fiender. Så nu blev de förtryckta av den kananiske konungen Jabin och hans mäktiga general Sisera. Man lämnade Gud och man hamnade i olycka. Den sekularisering som vi har i Sverige idag, den går fram väldigt fort. Den drabbar inte bara människor som är ateister eller så, utan den håller på att drabba Guds folk. Och det innebär på det sättet att många utav oss och många utav dem som jag känner, de hamnar i någon apotologi där man ser saker och ting mera med vetenskap än vad man ser när det gäller under och tecken och vad Herren har byggt upp i sin församling. Och det här har jag studerat en liten tid. Och dessa kristna apologeter, de säger bland annat så här, vittnesbördet, säger de, det omvänder ingen. Vittnesbördet som du har, Leif, det är bara en självhävdelse över dig själv. Att du berättar vad du har varit med om, men det är ingen som tar emot det. Och så säger man till och med så här att ateisterna påstår att vetenskapen har haft en utredning av att de har rätt. Och ändå så vet jag att de har fel. Hur var det med Paulus då? Hade han fel, tycker ni? Det står han inför konung Agrippa. Och så ger han sitt vittnesbörd om Damaskusvägen och vad som hade hänt. Och rätt som det så tar kungen och avbryter honom. Och så säger han, det fattas bara lite grann innan du gör mig till kristen. Och då förstår du väl att kungen tog emot hans vittnesbörd. Och jag lovar dig, under mina 61 år, som det blir i sommar, när jag har gett mitt vittnesbörd och människor har tagit emot det, så är den bevarade sedan både 40 och 50 och 60 år. Och det är inte jag som vittnar om det, utan de kom upp och vittnade om det förra sommaren när man ordnade lite grann med tanke på mina 60 år som evangelist. Det var de som berättade då. Det var då som jag började tro och det var då som det började hända. Det är bara hon ville nå sitt folk. Och det var inte så enkelt. Det är nämligen så att den här kungen som regerade då, jag ska berätta lite mer om honom. Han regerade i Harson och hans befälhavare var Sisera. Och han bodde i Harsons Hegium. Och Israels barn ropade till Herren för att de skulle få hjälp. Och där alltid var det så, när nöden har kommit, då börjar människor att ropa till Gud. Om du visste vad mycket Gud, Gud, Gud som man ropade till på Drottninggatan vid Åhléns när bryggeribilen kom och körde ihjäl flera människor. Och flera som blev skadade, så ropade folk, min Gud och min Gud. Och jag vet att många av dem som ropade, de kände inte Gud, men de ropade ändå, min Gud, my God, my God. Gör det där på Drottninggatan. Och då börjar man liksom att skynda mot målet. Mina vänner, vi lever i en tid nu, jag kommer strax fram till det, när du ska få höra lite grann om bergskrever och jordhålor också, som fortfarande finns både i Irak och i Syrien. Sisera, och det här har jag tagit ut ifrån 5:e och 6:e kapitlet. Sisera bara namnet gav kalla kårar. Kanadernas religion och kultur var verkligen makaber. Den inbegrep både barnoffer och sexuella riter. Deboras sång visar att det var nästan omöjligt att resa i landet och byarna de låg öde. Kapitel 5 och 6. Människorna var livrädda för att bli överfallna, kidnappade eller våldtagna. Ingen vågade längre arbeta ute på fälten eller bo i byarna. Man måste gömma sig i skogarna eller uppe i bergen. Det är alltså situationsbilden. Och här finns denna kvinna Debora. Nu lever vi i en annan tid, Leif. Ja, jag är inte säker på det. I Rafa, Mosul, i Syrien, Irak, är det så här. Minoritetsbefolkningen flyr till bergen. Och man lever i bergskrever. Och man lever i hålor. Och de kristna, de håller på att utrotas. Och ni måste bara vakna och se lite grann vad som händer. Jag har sett den där fasansfulla filmen med de här egyptiska gästarbetarna som blir halshuggna. En helt fasansfull film. Där en 12-årig pojke får faderns uppgift och går fram och skära halsen utav en utav gästarbetarna. Han klarade inte riktigt av det, så pappa får hjälpa honom på slutet. Och dessa barn, de fostras att leva så. Dessa barn, de korsfäster kristna barn levande. Dessa andra barn alltså. Så här ligger det till. Och jag har sett och vet ganska mycket om det här. Jag umgås med Stenny Sjöberg som har fantastiska kontakter. Ganska snabbt så skakar han fram 40 000 som han kunde skicka till dessa fattiga änkor som inte hade någonting, för att de skulle få en start på en ny försörjning när inte deras män skulle komma hem någon mer. Det är den situationen som vi lever i idag. Och den lever Stefan Löfven i också. Vår statsminister. Han fick sin pension höjd nu med 4 000. Så han har 168 000 i månaden. Och ändå så tillade han häromdagen att de sociala klyftorna, de ökar. Och det var ju helt rätt att han sa det. Men det tillföll inte de fattiga, utan det tillföll de som hade vad de behövde förut. Och så är det i vårt land idag. Jag känner många fattigpensionärer som bor borta i Rinkeby, som bor borta i Tensta, som bor borta i Husby. Vi vet många ensamma kvinnor som har blivit av med sina söner genom morden som har varit i Rinkeby, genom morden som har varit i Husby. Deras fäder övergav familjen för länge sedan. Och nu står man där ensam. Äldste sonen, drygt 20 år, han mördades. Och det har hänt både i Husby och i Rinkeby. Och i den situation som vi lever i 20 år så levde Debora under detta skräckvälde där kung Jabin härskade. Han hade 900 vagnar av järn, kapitel 4, vers 3. Men varken sköld eller spjut fanns att se hos de 40 000 som fanns i Israel. Varken sköld eller spjut fanns att se hos de 40 000 som fanns i Israel, kapitel 5 och 8. Och nu är det faktiskt så att denna Debora, hon är inte bara domare i civila mål, utan Gud har börjat att tala till henne att hon ska kontakta en person, och den personen som hon ska kontakta då, han hette Barak. Och denne Barak skulle vara med och leda de 40 000 israeliterna som varken hade spjut eller någonting annat. De är helt försvarslösa. Om du skulle läsa lite vidare om denne kung och detta Sierra som denne befälhavare hade, så var det alltså 900 vagnar av järn. Men varken sköld eller spjut fanns hos de 40 000. Det berättas vidare att dessa järnvagnar, de var också utrustade med liar. Och när vagnarna gick så slog liarna runt omkring sig för att kunna döda så många som möjligt så man aldrig skulle komma nära vagnarna. Så berättar historien. Och där i detta så finns denna kvinna Debora. Hon är gift. Lopidios heter hennes man. Hon är känd som en profetissa. Men rätt som det är, så börjar hon att säga så här: det här, säger hon, det har Herren sagt till mig. Och så kallar hon på Barak. Och så säger hon till Barak så här. Lyssna ska du få höra. Det bara hade kallat på honom och påmint honom om vad Herren hade sagt. Hon har trätt fram som en moder i Israel. Kapitel 7, kapitel 5 och från vers 7. Och där står det från vers 9 så här: mitt hjärta tillhör Israels furstar och dem bland folket som är villig att offra sig, lova Herren. När hon satt under Debora-palmen så var hon domare i civila mål. Men nu går hon in med sina gåvor med orden: har inte Herren sagt till dig, Barak? De är på väg upp på Taborberget. Och låt mig få citera lite grann. Debora tittar ut över berget Tabor. Det hon ser gör henne alldeles varm inombords. När solens första strålar spricker fram reflekterar hon över hur Barak är som ska leda dessa soldater i strid. De är 10 000 man och idag kommer deras tro och med mod att sättas på prov. De kommer att möta en hetsk fiende som har övertagit både militärt och numerärt. Men tack vare den här kvinnan har de ändå tagit mod till sig och kommit ut för att strida. De är alltså inte 40 000 som rycker ut i strid, utan de är 10 000 och de är alltså helt obeväpnade. Det som händer då, det är att de bara får ett tilltal till. Och så ropar de till Barak och så säger hon: nu, säger hon, nu ska du slå till, för nu ser jag Herren som går framför dig. Och han gör det. Och den Herre som gick framför gjorde att ingenting av vagnarna fungerade, utan de välte. Det kom en stormvind, står det. Det var som både himmel och jord började bäva. För bakom segern i denna strid, det var Herren själv som stod där. Och i denna strid så blir det en sån förvirring så själva hövdingen flyr, alltså Sisera, han flyr till fots. Och när han flyr till fots så kommer han in i ett tält, och där finns det en kvinna som tar hand om honom och ger honom både mjölk som han ville ha och ger honom vatten att dricka. Och han går in där och får lägga sig och sova. För Debora hade sagt när de gick, så hade Debora sagt till Barak så här: det är inte du som kommer att få äran för detta, utan det är en kvinna som kommer att få det. Du gör vad Herren har sagt, men äran, det är en kvinna som kommer att få. Och man tycker väl då att det är lite själviskt om man tänker så här: det är klart att Debora skulle få den chansen då, men inte alls. När han ligger där och sover så tar hon arbetshammaren, kvinnan, och så tar hon tältpinnen, slår rakt igenom tinningen så att den fastnar i marken. Och där ligger han som har makt över stridshären och sina vagnar. Han ligger alldeles död. Och då så säger Debora till slut så här: men det som älskar honom, de må likna solen när den går upp i sin kraft. Och landet hade nu ro i 40 år. Och då kan man fråga sig så här: det som du talar om ikväll, Leif, hur kan du föra det in i vår tid? Jo, det är mycket enkelt att göra det. För framöver, enligt vad Säpo säger, enligt vad en del politiker börjar att erkänna nu, och det skulle de gjort för länge sedan, och det är den strid som kommer att bli när många av IS sympatisörer och IS kommer tillbaka till Sverige. Jag trodde att det rörde sig om hundratal, men idag talar man om tusental. Och då undrar jag om inte Guds folk ska vara i den bönearmén. Så det de tänker att göra kan de aldrig göra. Därför att vi kommer inte att slåss med dem mot sådana vapen, utan vi kommer att slåss med dem i andens värld. För vi har sjungit ikväll att Satan är bragd på fall. Och jag tycker inte att han är det. Men när Guds folk börjar att ropa och be, för det gjorde man förr, och då kröp man fram ur jordkulorna och man kröp fram ur bergskreverna och man börjar bekänna sina synder. Och när man börjar bekänna sina synder, då gjorde man det därför att profeten hade kommit. Han kom genom Debora, han kom genom Gideon, han kom genom Simson. Och du vet att profeterna, det har alltid varit kristidens folk. Du ska veta det. Vi har tigit länge nog. Och det är dags att vi träder fram och talar om vad som ska hända landet om inte människorna vänder tillbaka till Gud. Det är det som min förkunnelse handlar om idag. Jag talade om en doldis igår kväll. Och det är också en mycket häftig person som vi inte vet någonting om. Jag vet inte hans namn. Jag har aldrig sett hans ansikte. Men när lärjungarna kom så kommer han fram, åsneägaren. Och då säger Jesus om honom: om någon säger något. Men han sa ingenting. Utan legitimationen, den var redan klar. Herren behöver dem. Och så gick både åsnemamman och så gick fölet. Kan du tänka dig? Han sa ingenting. Men han tog det han hade. Han levde som en doldis, skulle jag vilja säga. Och jag skulle vilja säga så här: det finns många vänner i våra församlingar som har aldrig hållit sig framme. Men Herren vet var du finns någonstans. Och jag skulle vilja utmana dig och säga att ikväll så har jag en kallelse till dig. Jag har en kallelse till alla doldisvänner ikväll. Jag har en kallelse till dem som aldrig vågar resa på sig och be någon gång, men som hade Guds ande i sig. Och Guds ande måste få en utlösning på något sätt i våra gudstjänster. Annars så går vi förlorade. Om inte Guds ande kommer över oss, då kan vi inte ta någon strid. Utan vi kommer alla att förlora. Och så länge vi talar skit om varandra, så länge vi talar illa om varandra, då tappar vi kraften undan för undan. Men när vi börjar att uppmuntra våra musikanter och våra sångare och våra profeter och säga det kanske inte var så bra jämt, men vi tror att det finns i en smörjelse, vi tror att det finns i en tillväxt. Jag vill utkalla dig från dina palmer ikväll. Jag vill utkalla dig ifrån den bekvämligheten där de båda sitter, där människor kommer och säger nu är det dags att vi ska gå till dem, och då ska Gud välsigna dina gåvor och du ska få vara med och skriva en segersång du också. Och där står Hanna inför prästen Eli. Minns du det? Det står att hon gick till helgedomen, eller hon gick till templet varje år. Och varje år så utgöt hon sitt hjärta, därför att hon hade inte någon son. Och det står hon år efter år inför Eli. Och han är inte med i anden, översteprästen. Inte sönerna heller. De höll på och plundrade de fattiga. Och tog ifrån dem offret när de kom. För att ta till sig själva. För att höja sin egen status vid sitt fina bord. Och det står Hanna och så gråter hon. Och prästen han blir irriterad. Hör du kvinna du som står där. Du dåliga människa. Se till att du får ruset av dig. Och då säger hon nej. Jag har inte druckit. Det här är min hjärtesorg. Jag står här och jag ber att jag ska få föda en son. Och jag lovar, får jag göra det, då ska han få komma till templet. Och han ska få tjäna det hela livet. Det är det som skulle ta slut på domartiden. Det var det som gjorde att vi kom in i Samuels böckerna. Och så hände det att Eli får lite grann utav Guds ande i sig. Så han sa, gå hem. Nästa år när du kommer hit ska du ha en son. Och då talar han sant. För då kommer han i anden, så du. Halleluja, så du. Och vi ska tacka Gud för det. För du vet att även våra överträdelser och våra svagheter, så kan vi komma under Guds inflytande och Guds ande i alla fall. För vi kan inte sopa rent från allt. I alla fall kan inte jag det. Men lyckas du, så grattis till det, mina vänner. Det gick lång tid. Hon hade varit där flera gånger. Hur var det med Marias lovsång? Jo, säger hon, jag är Herrens tjänarinna, säger hon. Ske dig vad du har sagt. Och snart så föds den konung som jag talade om igår. Konungen kommer. Och den adventstext som jag vill leva i, det är inte intåget i Jerusalem den här gången. Det är inget åsneföl som ska bära honom, utan det är himmelens skyar som ska göra det. Och han vet inte när han ska komma. Det är bara fadern som vet det. Men fadern kallade hem honom för att han skulle förbereda rum i sina boningar åt oss. För att vi en gång skulle ha någonstans att ta vägen. Och nu har vi evangelister fått så mycket stryk de senare åren. Utav en ny generation som kommer. Ni är bara ute och skrämmer folk. Och ni skrämmer våra barn. Men så är det den man älskar. Och den man väntar efter, den skräms man inte inför. Så börjar vi att söka Guds ansikte igen. Och för att få tillbaka kärleken till Jesus. Då kommer den dagen att bli den stora dagen. Det blir inte den förskräckliga dagen. För skuldbrevet är sönderslitet eller sönderrivet. Utan det blir den stora härliga dagen när Jesus ska komma tillbaka. Hör ni mina, det är båda kvinnor. Passa på och träd fram nu när Guds ande kommer över i det mötet ikväll. Jag vill säga till mina Gideon-vänner som sitter där instängda någonstans i ett sammanhang. Och du försöker att rädda det sista utav välsignelserna för du tycker att du håller på att gå under. Kära du har bara sett lite grann. Men det du behöver ikväll, det var att få besök utav en ängel. En ängel från himlen. Som kommer och säger så här. Herren är med dig, du tappre stridsman. Och då säger Gideon så här. Det är han inte alls. Det är bara motgångar. Det är bara motgångar hela tiden. Och det visar ju statistiken. När det gäller olika saker i våra kyrkor idag. Det är mer än 78 000 människor som har lämnat Svenska kyrkan i år. Och det är den statistiken man går på, men det gör inte vi. Utan vi går på en annan statistik. Vi går på den statistiken där vi tror att ja, Herren har lovat, det ska han vara med och utföra och det ska han fullborda. Om det så är 900 stridsvagnar. Och, och den vapenresursen som vi har, det är Guds ord. Det är det skarpeggade svärdet. Och nu mina Debora systrar och mina Gideon-vänner, vi ska gå fram en gång till och vi ska vara med. Och då säger Debora så här: jag vill vara Israels moder, säger hon. Och jag vill vara med och älska de första som ska gå under. Och så kommer Guds ande över henne. Och så ropar de till Barak: ser du inte att Herren går framför dig? Och så ropar de från bergets topp ner över dalen: skynda dig ner, för där nere ska du vinna seger. Och hur mycket han såg, det vet jag inte. Men hon såg. Men han fick vara med och skriva segersången. Så jag tycker han ska vara tacksam för det. Amen. Jaha, det här var inledningen till den här konferensen. Den började redan igår kväll och den har fortsatt ikväll också. Och kan vi vara med och fortsätta på den här linjen, då lovar jag er att då kommer Gud att använda Kjell Broberg, Marcus Broberg, Ove Marselind, Per-Arne Imsen och David Duveskog. För nu har jag varit med och gått in här i de här mötena för att öppna. Jag har öppnat konferensen för att ni ska få det ännu bättre. Och jag har öppnat den här konferensen därför att jag har sett Guds härlighet ikväll. Och jag har öppnat den här konferensen därför att det är någon som klappar på mitt hjärta: du ska få hålla på ett tag till. Och jag kommer inte att säga nej. Och jag kommer inte att säga som Petrus sa. För Petrus han sa så här när den rike ynglingen gick bedrövad bort. Kommer ni ihåg vad Petrus sa då? Vem kan då bli frälst? För Gud är det möjligt, sa Jesus. Men inte för människor. Men då säger Petrus någonting. Och den predikan som jag bara haft en gång: vad får vi för att vi har följt dig? Vad får vi för det? Vi har ju lämnat hus och hem. Jag lämnar fisket, säger Petrus. Du vet väl, Jesus, att jag hade en familj. Jag hade en svärmor i alla fall. Och säkerligen så hade han barn. Vad får vi för att vi har följt dig? Det kommer jag aldrig att säga. För vad han skulle ge mig, det har jag redan fått. Om du bara visste vilket fantastiskt rikt liv som jag har fått leva. Hur många möteskampanjer, hur många väckelsemöten, det har jag ingen räkning på. Och jag har ingen bokföring på barnlösa par som jag har bett för. För vi var barnlösa själva nästan i 15 år. Så vi har också stått inför prästerna och gråtit. Vi har stått i kapellerna och gråtit. Vi har gråtit på nätterna, vi har legat och fruset i kapellerna uppe i Norrland. Och vi ropar till Gud att vi skulle få barn. Och det hände ingenting. Men en dag så hände det. Och Veronica, som är vårt stora glädjeämne. Och det tog så lång tid. Men vi skrev en kort lovsång i tidningen Dagen. Efter 14 år så kom den äntligen en vår. Välkommen Veronica, vårt eget kött och blod. Och jag skulle vilja säga ikväll så här. Och det kanske är uttjatat att säga det. Vi måste få vara med och föda andliga barn i våra församlingar. Det är det som det handlar om. Vi kan inte längre bara klappa folk på axeln och säga det ordnar sig, för det gör inte det. Vi måste vara med hela vägen för att se hur människor växer i Kristus. Och så växte Debora. Och så växte våran Veronica. Och så växte Gideon. Jag är den ringaste i min fars hus. Jag kommer från en förtalad släkt ifrån Manassestammen. Men det Gideon gjorde, han började hemma. Det var där som han rev Baals offeraltaren. Det var där som han brände upp allsammans. Och han tog den 7-åriga tjuren. Och det står att Gud var med honom. De började med 32. Men det räckte med 300 för att vinna seger. Amen en gång till. Vi reser på oss och så ber vi. Herre, jag tror att du vet bättre än vad jag riktigt har menat ikväll. För din heliga ande kan vara med och fylla på nu. I både handskfack och hjärtefack. Din heliga ande kan vara med och belysa det som ska belysas på vår tempelplats. Som inte är rent, som är felaktigt. Och jag ber att du ska bevara oss så att detta tält och detta hus ska få bli ett bönens hus under den här veckan. Jag ber dig om märkliga helande under. Jag ber dig om starka frälsningsupplevelser. Jag ber dig om andedop som vi haft förut under konferenserna. Och vi bara prisar dig för vad du gör ikväll. Amen. Varsågod och sjung för oss.